Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Solo, 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 solo sport med Vacke!
Du kan inte låta bli helt enkelt.
Välkomna ska ni vara till Solo Sport.
Men du, här sitter vi, vilket väder!
Oh,
är vi verkligen i Sverige?
Ja, man undrar ju det.
Jag tog tåget idag 7 på morgon. Jag gick i shorts och tyckte det var varmt.
Ja.
Ja. Kort gympadojer på väg till ett möte.
Ja.
Och jag visste ju att de andra kommer inte ha shorts.
Nej.
Så när jag kom till mötet så var det första jag sa: stopp och belägg. Nu ser ni mig här i shorts och gympaskor, knallgula. Och så här får det vara. Jag kan ha shorts på mig 10 gånger om året i Sverige. Idag är en sån dag.
Man måste
så
passa
kom
på.
Inte med några anklagande blickar mot mig nu.
Lite
tack och lov så känner de väldigt bra, så de bara gillar läget.
De köpte det.
Ja.
Ja, men det är bra. Ja, vilket väder. Idag faktiskt så säger de att det ska vara den varmaste dagen hittills med temperaturer på runt 27 grader i vissa delar av Sverige.
Ja. Fantastiskt.
Det är rätt härligt för att vara i maj.
Ja, det är så skönt. Och sen på lördag, då får vi gå tillbaka till en 7-8 plusgrader.
Det gäller att njuta så länge det bara.
Ja, precis. Och jag har njutit. Jag vet inte vad du har gjort under de här... Nu är det ju 6:e dagen, det är så här kanonväder.
Ja.
Vad har du gjort?
Ja, men jag försöker vara ute mycket när det är sånt här väder såklart. Jag har ju passat på att träna en hel del. Lite löpning, lite cykel faktiskt. Sånt här... påtande i trädgården för att få klart nu när det börjar bli sommar och sådär. Så att, ja, är ni
noga med att trädgårdsarbete?
Alltså jag tycker att det är lite så här, terapi att gå och pilla med sånt där. Så att för mig, ja, jag gillar det.
Ja.
Och ja, hyfsat noggrann är vi ändå. Lite ordning och reda vill man ha runt omkring sig.
Ja, själv har jag har ju jobbat mest.
Ja.
Och sen igår, jag fastade ju 2 dagar i veckan.
Just det, ja. Det vet jag. Och det är 2 dagar i veckan som man inte ringa dig.
Jag käkar söndag kväll och sen äter jag inte förrän måndag kväll.
Just det
går ju ett dygn där, va?
Ja.
Och sen käkar jag torsdag kväll och sen nästa måltid kommer fredag kväll.
Ja.
Och då har jag kommit på, och det behövdes ju inte någon jättestor hjärna för att förstå det, att den dag man fastar kanske man inte ska träna så här jättehårt.
Just det.
Men den här fastedagen var ju just en av de här fantastiska dagarna. Så jag tog min hoj och drog iväg 8,5 mil. Höll nästan 34 i snitt. Det är ju ganska snabbt för en gammal gubbe.
Absolut.
Och sen kändes jättebra. Kom hem, drack lite kaffe och tog lite vatten. Sen skulle jag träffa en person, och när vi satt där och snackade lite och drack kaffe, då började vänsterögat och liksom flimra. Och jag bara, fasen, vad hände nu? Liksom. Då förstod jag att jag var nog lite uttorkad, för det var ju så himla varmt också. Jag åkte kortbent, kortärmat. Så jag fick snabbt slänga mig upp och liksom, jag måste ha lite mer kaffe. Så gick jag in och drack typ 1 liter vatten, så jag bara möllde i mig. Och sen gick det över och slutade flimra för ögonen.
Okay.
Så det var lite orutinerat för en gammal 50 år.
Men den dagen åt du ingenting?
Nej.
Bara kaffe och vatten? Uff, ja, då förstår jag.
Så det går bra. Men det är fantastiskt hur kroppen anpassar sig liksom.
Ja.
Jag tycker det är jäkligt häftigt. Alltså.
Påverkar det inte humöret någonting?
Nej, jag är ju född förbannad. Så att
det är ingen som av naturen.
Ja, det är ingen som märker någon skillnad.
Okay.
Men du, vi ska väl också säga var vi är någonstans.
Alltså, ja, det måste vi göra.
Vi är i ett café där vi har varit förut och spelade en podd. Det gjorde vi förra året. nämligen i Bianchi-caféet. Nu har de ju öppnat en liten terrassa på baksidan som är insprängd liksom mellan husen här. Och det är så jäkla mysigt. Och just idag när det är så här varmt, nästan så att man är lite svettig under armarna.
Ja.
Och sen har vi de här gamla borden, alltså all'italiana, va? En liten så här ett litet diskhorn. Det är lite blommor. Och sen det här lilla plåttaket som ligger lite djupt. Och så har de täckt det med liten, alltså det är så mycket Italien.
Ja,
det här, så det
liknar ingenting. Verkligen.
Man kommer ut och så har de målat på en av väggen här. Liksom har skrivit Biciclette Bianchi Modelli Speciali da Corsa. Alltså det känns som att vara i Italien idag.
Ja, underbart.
Det känns som man är i Bergamo någonstans. Där Bianchi har sitt stora näste kan man säga. Det var där det föddes.
Och cyklar hängandes lite här och var. Och...
Jo, de har utvecklat det här kaféet allt eftersom. Men det känns... riktigt najsigt. Jag har ju fått träffa nya managern här också, Paolo.
Ja.
Paolo Testolin som ju kommer från, det var ju lite spännande fråga han kommer från Italien och han är från Vicenza.
Ja.
Eller ja, närheten av Bassano del Grappa. Och det är ju där jag har, det var ju där min mamma växte upp och föddes och där jag har jättemycket släktingar, kusiner och mostrar och morbröder.
Just det.
Så det var kul.
Och han cyklade mycket.
Ja, han är ju gammal cyklist han också. Ja.
Så det var kul. För gata? Är det Norrlandsgatan vi är på?
Ja, ja. Precis.
I Stockholm.
Ja. Mm. Och Bianchi Caféet föddes ju av att Salvatore Grimaldis fru skulle köpa en cykel trots att Salvatore äger ju typ halva cykeln i Sverige. Men hon skulle ut och köpa och hon hittade inte Bianchi cyklar någonstans, tyckte hon då. Det var lite, alltså lite krasst.
Ja.
Och då kom han på idén att man kanske ska ha en cykelaffär i stan. Men med vad? Jo, då blev det här med kafédelen. Nu finns den ju i Tokyo, det finns ju i Milano, finns i Rom, finns här, Sälen, Västerås, Malmö. Jag tror i Nueva York också.
Ja, du ser.
Så att det har utvecklats. Ja. Och Bianchi var den första cykeln jag hade. Som,
var det?
Ja, fast det var så här instegscykel med så här typ 32-tums däck. Liksom, lite tjockare däck.
Mm. Hur gammal var du då när du fick
din första
Bianchi? Det
var ju 10 bast.
Mm. 10.
Och sen när jag började tävlingscykla fick jag en Eddie Merckx. Så, att då. Så det är kul.
Ja.
Idag kör jag på skott.
Just det.
Och på tal om skott så försvann min... För jag har både en mountainbike och en racerskott.
Ja.
Och min mountainbike försvann som ett skott i helgen. Jag blev bestulen.
Ja, usch.
Vad fan...
Vad hände? Var, kan man hade få den på taket eller?
Ja, det var inte helt smart kanske. Och de där vet du hur man ska göra. De som tjuvar.
De är snabba.
De har lärt sig.
Mm.
Så gick väl undan det där. Och ja, det var ju surt förstås. Men vad ska man göra?
Det gäller att försäkra cykeln.
Ja, då var rädd om sakerna. Liksom. Ja. Det är klart att jag skulle ha tagit upp den på hotellrummet. För jag har ju varit på mountainbike igen.
Ja. Berätta, vi ska ju prata mycket cykel idag kan vi väl.
Ja, det blir ju väl nästan bara cykel.
Ja, vi kör cykel.
Undrar om inte vi går lite mer åt det hållet så småningom.
Ja, varför inte?
Va fan, det är ju så jäkla roligt med cykel, inte?
Jo, det är jättekul.
Men kör du mountainbike när du åker ut?
Ja.
Ja.
Och jag har en hybrid också, så det är lite blandar.
Precis, du har ju fina vägar där ute.
Ja, absolut.
På ön.
Så är det. Det är ju både hyfsad landsväg, det är lite kort, men sen har du ju skogen.
Ja.
Och ja, de Lidingöloppet kör ju mountainbike racing också. Så. Det är bra sträckor att träna på.
Ja.
Och du har varit på mountainbike EM.
Ja, det har jag varit. Och det man kan väl sammanfatta det med succé.
Ja, så.
Ja, och det var jag tar ju på mig det mesta. Jag brukar ju vara ganska ödmjuk i sådana situationer. Jag tänkte jag skulle vara det också.
Det var bättre.
Nej, men alltså det var ju vilken organisation alltså. Det var för det första var ju vädret. Det var ju helt otroligt. 4 dagar, 7 moln tror jag såg på 4 dagar. Det var helt galet liksom. Men sen det som slog mig, vet du vad? Det var mycket funktionärer. Men att alla var så trevliga. Jag pratade med flera vänner som brukar vara rätt så kritiska, men i alla fall kritiskt granskande.
Ja.
Som också sa, det var liksom min kompis Tobbe. Han sa liksom från det man kom med bilen och skulle parkera hela vägen in till parkeringen och sen bort till arenan och runt hela området, så var alla så fantastiskt trevliga.
Okej. Ja. Det funkade.
Så, ja, det var grymt faktiskt. Det var ju, och banorna var ju fantastiska alltså. Jag slängde mig ju på cykeln och försökte köra ett varv, men det var ju, det var lite för tekniskt svårt avancerat för mig.
Okej.
Kan jag säga.
Vad innebär det då? Att det var mycket hinder? Eller?
Ja, inga problem för de som deltog. Men för mig var det för svårt. Jag är inte så van skogscyklist. Liksom. Det. Men, ja, men det var ju så fint. Liksom, det var ju så grymt förberett. Och sen var det en del liksom, göra om. Liksom. Det var ju lite olika tävlingar. De hade ju också ungdomstävlingar. De hade veterantävlingar som fick ju skifta banorna lite grann så här, fram och tillbaka. Och hit, liksom, sen kom ju Europeiska cykelförbundet och har synpunkter, boop, så fixar de det snabbt.
Just det.
Så det var väldigt publikvänliga banor. De körde upp för en hel strutsabacken. Det är ju slalombacken där i Klevaliden ovanför Huskvarna. Uff, den var tuff alltså, men så jäkla läckert. Sen var det ju, kunde man ju följa hela Europamästerskapet, även ungdomarnas tävling och sådär på webben.
Ja.
Vilket inte är helt vanligt på svenska cykeltävlingar. Nej, det var en bra organisation. Alltså. Ja. Det var jättehäftigt.
Och mycket publik. Det var 25 000
ja,
ungefär, va?
Massor. Alltså. Det var så mycket folk.
Ja, kul.
Och sen hade ju Sverige som mål att ta 3 medaljer och lyckades de med. Då.
Ja.
Och Emil Linde, en jävla cyklist som vann sprinttävlingen på fredagskvällen. På 3:e plats i samma tävling kom Martin Zetterberg. Martin är ju från tävling för Hallby till vardags. Och Hallby är en av 4 arrangörsklubbar. Det är ju IK Hakarlspojkarna, Hallby. Sen är det ju också Jönköpings cykelklubb och La Liprestanca heter den, trötta haren betyder det på italienska.
Yeah.
Heter den, där jag för övrigt är hedersmedlem faktiskt. Vi är 3 stycken sådana. Så de arrangerade hela det här Europamästerskapet då. Och hade ju arrangerat ett SM också innan. Så att de visste ju att de var duktiga, men det här krävdes ju lite mer. Och det gjorde de på ett fantastiskt bra sätt.
Ja. Mm. Och vinnare i övriga klasser?
Ja, det var ju så pass många klasser. Men det man kan säga då, det var ju att Jenny Rissveds var en av de stora svenska hoppen. Hon tog en av 3 medaljer då. Och ja. Man hade ju hoppats att hon skulle få avsluta det här med Europamästerskapen i U23-klassen som hon kör med att vinna. Men det var en schweiziska, Sina Frey, som var lite för bra den dagen och lyckades vinna. Så Jenny blev 2 i alla fall, som tog bra silverpeng. Men sen var det ju i elitklasserna i cross country, så var det ju 2 världsstjärnor verkligen. Julien Absalon vann ju på här sidan. Absalon som har 5 VM-guld. Nu har han 5 EM-guld. 2 OS-guld. Nu satsar han ju mot Rio också, där han är en av de stora favoriterna. Han har vunnit världskuppen totalt 6 gånger. Han är ju helt extremt bra alltså. Och sen Jolanda Neff, en schweiziska som har vunnit 3 stycken VM-guld i U23-klassen, som har vunnit världskuppen de 2 senaste åren. Hon var ju stor favorit och men det var många andra på damsidan framförallt, och var det liksom de 3-4 bästa i världen som var med.
Ja.
Så det var häftigt.
Det var jämnt också på damsidan.
Ja, så där. Hon vann stort faktiskt.
Hon gjorde det.
Ja, ja. Hon var överlägsen.
Ja.
Hon var helt ruskigt bra.
Okej. Okay.
Så att ja, det är superskön tjej, vet du, som väldigt öppen och glad och tillmötesgående liksom.
Dansar du med henne eller?
Nej, men jag tog en schysst selfie på scenen. Jag gjorde en intervju med henne och sen så vände vi oss med ryggen mot publiken och så fick publiken vinka. Så där. Så
okay.
Riktigt schysst selfie.
Ja.
Ja,
bra. Vad har hänt mer i cykelvärlden? Det är mycket
ja,
cykel nu.
Ja, det är otroligt mycket cykel. Vi hade ju en väldigt fin fredag där kan man säga. Förutom de här 2 medaljerna som Sverige tog i sprint på EM, så startade ju Italien runt i Nederländerna.
Ja.
Och i Apeldoorn hade man ju första tempoetappen. Och Tobias Ludvigsson som är från Huskvarna där EM gick och som började som dubblerade, var ju hockeyspelare och mountainbikecyklist. Körde för IK Hakarlspojkarna. Han blev ju 4 på tempot där i girot. Fantastiskt fint
bra.
Resultat. Ledde länge, men det saknades 8 futtiga sekunder till att vinna etappen. då hade han ju fått åka i den återvärda rosa ledartröjan.
Just det.
Som bara tre svenskar har åkt i tidigare. Blev det ju en fjärde plats, men då ledde han i alla fall ungdomstävlingen. Så han lyckades försvara ledningen också lördagen och söndagen. Och sen så går jag ett etapplopp i Kina på damsidan. Tour of Chongming Islands. Och där tog Emilia Fahlin bergatröjan. Och det var ju för sig inget monsterberg. De åker över en jättebro där. Där går upp för förstås då ganska ordentligt. Och där vann hon det bergspriset. Så hon skrev det också när hon skrev på Instagram, så kanske den enda gången ni får se mig i bergatröja. För hon är ju bäst på slätan och spurta och sådär.
Just det.
Det var en bra svensk dag där den fredagen.
Verkligen.
Men Girot är ju den stora pucken på landsvägssidan just nu då. Mountainbike har ju världskupper som kommer nu. Vårgård har en internationell tävling också till helgen. Men Giro d'Italia är den stora grejen nu då, och nu ska jag kommentera från fjärde etappen och sen resten av Girot. Och efter tre dagar i Nederländerna, det var så mycket folk. Det är helt sjukt. Alltså, jag skrev då också på någon social media, jag kommer inte ihåg vilken, man har ju så många, men det är ju så modern. Modern! Så att man kommer ju knappt ihåg om man skriver var. Men de borde ju nästan börja alla de där tre veckorsloppen i Nederländerna. Alltså.
Är det så?
Vad? Ja, men det är så mycket, det är så stort intresse. Ja. Det är helt sjukt. Alltså. Ja. Det är knappt cyklisterna kommer fram. Lite så var det i torstarten på Yorkshire. Alltså i Storbritannien. I 2 år sedan var det. 2014. Ja. Toren startade. Också så här, extremt mycket folk. Så det är grymt intresse.
Alltså. Det blir en bra inbrång då. Ja. Det publiktryck. Ja.
Så att... Men Girot blir ju riktigt fett nu. Alltså nu åker man ju från Kalabrien. Vi är ju nere vid tårna ungefär av Stövellandet. Och så drar man ju hela vägen upp över. Och de kommer att snudda borta vid morsan också. Upp i Toskana-regionen kommer de ju ha en helt fantastisk tempoetapp. Alltså. I Chianti-provinsen, vet du. Du vet, vinprovinsen nummer 1 i Toskana.
Det är vackert.
Ja, men det är så himla... Jag har kört den banan med bil faktiskt. Och den kommer att bli utslagsgivande som bara den. Ja. Men vilka... Hoppas det är för schysst väder.
Men drar man ett rakt streck upp på västra sidan då? Från Kalabrien upp till...
Ja, de åker från Toskana. Kalabrien och så snäddar de inåt landet lite grann. Och sen tar man sig österut först då. Ja, okay. Så det blir, det blir Dolomiterna och sen kommer man över till Alperna.
Just det.
Mm. Aha. Och avslutar i Turin i år.
Okay.
Så Italien runt har börjat att alternera lite grann med finalen av Girot. Det har ju varit Milano ganska mycket koncentrerat där. Precis som Tour de France har ju alltid haft sin målgång i Paris. Men Italien har börjat alternera nu då.
Hur högt uppkommer de? Är de uppe i Cortina där? Är de trakterade?
Ja, det är ju de är ju uppe i nordligaste delen av Italien. Och sen kommer ju... Högsta punkten kommer att vara på 2744 meters höjd. Så att Colle dell'Agnello. Men jag hoppas att det är snöfritt då. Girot har haft lite problem med det. Ja. Det ligger ju ändå i maj. Liksom. Ja, det kan ju komma så här snöstormar och grejer. Så att det är en spännande resa vi har framför oss.
Verkligen.
Mm.
Och du, det är ju så. Sen börjar ju Tour de France också.
Ja.
Och därför tänkte jag att vi ska köra Vacky quizet!
Åh nej, nu blir det till att klippa igen.
Det är så här, du tycker ju att det här är lite förnedrande. Så därför tycker jag att det är lite extra kul att göra de här quizarna. Där inte du får veta vad de handlar om innan. Det är det som är tanken, att du ska bli lite så här spontant och du ska vara lite oförberedd och få lite pirr i magen och tycka att det är lite halvläskigt.
Det här är ju svinläskigt. Det är det läskigaste hittills.
Det här kanske är den läskigaste för att det är ett bekant område.
Ja.
Ja, men du har ju gjort relativt bra. Det har varit lite upp och ner sådär i tidigare quizar. Men nu är det alltså någonting som du borde ha lite koll på.
Åh,
fy
fan.
Du blir helt tyst nu. Du bara, wow, nu är jag taggad.
Får jag fundera på om jag inte ska slänga upp Google på datorn samtidigt?
Du, vi tar bort din dator nu. Är du beredd eller? Jag tänkte inte köra så många, men vi kan köra några stycken här. Vem är regerande mästare från 2015?
I Tour de France?
Yes.
Det är Chris Froome.
Ooh, ett rätt.
Ja, det var hans andra seger. Vann ju 2013 också.
Bra.
Mm.
Går vi på lite svårare fråga här. Hur många upplagor av Tour de France har det varit hittills? Om man räknar till och med 2015.
Och jädran sen Adam. 1903 körde de ju sin allra första Tour. Och jag kan väl säga att jag inte har någon riktig koll. Men Girot är ju inne i sin 99:e. Så att och de har väl avlyst tävlingen under andra världskriget båda två. Så att jag undrar om inte det är 150 upplagan i år. Kanske 106.
Ja, det är riktigt bra gissat. Det är lite för många. 102.
Jaha, är det så,
det är 103 i år då, upplagan. Ja.
Hur kan det komma sig då?
Det har varit paus för krig, som du säger. Båda världskrigen.
Precis. Men om Girot in i sin 99:e. Är du helt säker?
Ja.
Ja, ja.
Det är...
Ja. Ah, ja, skitsamma.
Det ska vara stämma den faktan.
Och det konstiga är att jag har ju nästan kommenterat alla dem. Så det borde jag komma ihåg.
Ja, första upplagan var 1903. Så att det,
ja, precis.
Hur gammal är du egentligen?
Ja.
Men det var faktiskt min tredje fråga där. Men den kunde du ju. Okej, det här kanske är lite svårare. Om vi tar första vinnaren av Tour de France.
Första vinnaren av Tour de France måste ha varit Maurice Garin.
Oh, mycket bra, mycket bra.
Och Garin är faktiskt född i Italien. Och jag vill minnas att han hette typ Maurizio Garin. Han var ju liksom från de nordvästligaste delarna av Italien, så emigrerade familjen till Frankrike. Men han tävlade under fransk flagg när han vann Touren.
Mycket bra. Lite bonusinfo där. Nu kommer en fråga som är... Fyra cyklister har vunnit Tour de France 5 gånger.
Mm.
Kan du namnge de 4?
Ja, det är ganska enkelt. En har ju vunnit 7, men han har ju blivit av med varenda seger.
Ja.
Så att,
och han är inte med bland de här.
Nej, precis. Nej, men senast i raden som har vunnit 5, det är ju Miguel Indurain. Han vann ju i början på 90-talet.
Ja.
Så vann han ju 5 stycken. Raka.
5 i rad faktiskt. Mm. Ja, exakt.
5 raka.
1991 till 1995.
Ja, precis. Sen vann ju Bernardino vann ju 5. Han hade lite otur med skador under sin karriär. Så annars hade han kanske vunnit någon till faktiskt. Sen hade han ju några duster med Greg LeMond också. Där Greg LeMond egentligen skulle vara lite hjälprytt åt honom, men han var ju lite bättre.
Yeah.
Så att, fick han ju stryk. Den andra att vinna 5 raka, det var ju Eddie Merckx då förstås.
Stämmer.
Han hade väl också lite bekymmer.
Belgaren.
Ja, Belgaren. Ja, han har ju vunnit så otroligt mycket, Eddie Merckx. Alltså, han är ju liksom rekord på rekord på rekord. Han vann ju typ 525 tävlingar. Så han var ju så här helt extremt bra. Sen var det ju inte... Fan, nu kommer jag inte på namnet på... men gud, jag står helt still i huvudet. Du måste hjälpa mig med första bokstaven i förnamnet.
J.
Ja, men alltså, det står helt still i skallen.
Fransman.
Ja, jag vet ju vem det är. Han var ju världens bästa tempoåkare, en gentleman som blev ju liksom lite diva förklarad, kan man säga, bara för att han gillade liksom att klä upp sig, du vet, han var inte den där urcyklisten.
Han är lite stil.
Fausto Coppi var ju lite så där också.
Ja.
Men den här gillar ju liksom att gå på restauranger och du vet, stilfull och liksom spenderade pengar.
Okay.
Och på det sättet. Men vad fan, nu blev förbannat.
Efternamnet börjar på A.
Det här var det pinsammaste jag varit med om. Jag vet ju vem det är, men jag kommer fan inte på namnet.
57 var första segern,
jo,
det vet du säkert.
Luta nu alltså. Åh!
Ska jag säga det eller vill du...
Nej, men du måste hjälpa mig mer.
Okej. Okay. J-A är förnamnet.
Ja, men herregud. Så jäkla pinsam. Jack Anquetil.
Ah, ja. Molto bene.
Men vad skönt att få visa att man har svagheter.
Ja, men det där var väl bra tycker jag. Du tog faktiskt alla.
Pinsam. Jag vet ju Jack Anquetil. Jag kan ju hela hans historia för fasiken. Ja. Men som sagt var, ibland står det helt
stilla. Liten blackout.
Men han var ju en otroligt stilfull cyklist. Var ju liksom trots klättringar i tornen så var ju hans styrka, det var ju lite som Miguel Indurain, va? De var ju liksom otroliga tempoåkare båda två.
Ja.
Och avgjorde många gånger på det sättet helt enkelt. Hade liksom vet ju också att han var lite skör liksom, så han gillade ju inte grejen var den att tävlade också mot folk som blev mer folkkära på något sätt. Och det tror jag han hade lite problem med faktiskt.
Okej.
Och bland dem han tävlade mot var ju Raymond Poulidor, som den här Poulidor var ju den ständiga tvåan typ. Han har rekordet i antal pallplaceringar i touren, men han har aldrig vunnit.
Okay.
Så han var ju, du vet, den där älskade fransmannen som han var liksom lite grann folkets man. Och sen så Anquetil i en upplaga av touren så körde han brutalt mot den här Popo. Och jag vill minnas då att Anquetil inte kunde vinna. Så det blev ju liksom sådär, han klarade inte av att Poulidor var mer poppis än honom.
Okay.
Vilket så småningom, alltså det kom ju många, många år senare, så ångrade han liksom att han hade varit lite taskig där. Jag vet, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var, men ja, han hade väl kört emot honom eller någonting, så att han inte hjälpt honom i något avgörande läge eller vad det var för något. Så att ja, det är ju spännande med de här. Det finns ju ett antal sådana i alla idrotter liksom i historien som har väldigt speciella stories kring sig.
Ja,
några vinner och sådär och sen försvinner och så hör man aldrig mer talas om dem. Men Anquetil är ju typ exempel, så här, väldigt karismatisk liksom. Fausto Coppi också otroligt karismatisk.
De sticker man, ut.
Ja, som sticker ut väldigt mycket.
Ja.
Jack Anquetil. Förlåt, han måste ha vänt sig.
Ja.
Han måste ha vänt sig och tänkt att den där killen trodde jag på. Nu är han helt lost.
Ja, precis. Han är så
får jag inte klippa bort det där, är du säker?
Ja, vi klipper aldrig den här podden, det vet du. Men du ska få lite revansch nu igen här. Vilken amerikan har vunnit tre gånger då?
Greg LeMond.
Oh, den kom blixtsnabbt.
Ja, han är min kollega numera på Eurosport.
Ja.
Ja, han är lite ambassadör på Eurosport och finns med på just touren. Vi har ett tour extra program för och efter sändningarna.
Ja, 86, 89 och 90 vann han.
Ja.
Och
med honom var det också väldigt mycket dramatik i hans karriär. Liksom.
Var det?
Ja, han vann ju VM. Först vann han junior-VM, tror vi var 79. 83 vann han amatör-VM. Då kom han till, eller vad säger jag, proffs-VM. Då kom han till VM med sin fru i en liten Renault. Och öppnade bakluckan, tog ut sin cykel och så sopade han VM helt sjukt. Och sen vann han som sagt touren. Sen blev han skjuten i arslet av sin svåger när han var ute på jakt hemma i USA. Så han fick ju pilla ut den. Nej, men han var illa där han. Alltså. Ja, det var skitdramatiskt.
Svågen var döt han i rumpan.
Ja, fast det var ju så här våda skott. Det var inte så att han var sur för att han hade skjuten hare. Lille prestanka. Boing. Utan det var ju någon olycka som hände där.
Ja.
Nej, men det var väldigt mycket. Och han har ju krigat mot den här Lance Armstrong i olika sammanhang.
Just det.
Så det har varit...
Han har haft toppfäktning
tampas med.
Ja. Ja, just det. Ja, sista frågan då. Vi har ett antal svenskar som har deltagit i Tour de France mellan 1903 till 2012.
Mm.
Vet du hur många svenskar?
Jag borde ha koll på det alltså. Men det var ju... Första svensken var ju... vill jag minnas... Det var ju Göran Karlsson. Göran Ökenkungen Karlsson.
Ja.
Som fick sitt smeknamn för att han var så framgångsrik i nordafrikanska etapplopp på 50-talet. Och han var ju proffs några år, 50-60-talet.
Ja, stämmer.
Sen var det ju Gösta Fåglund Pettersson. Och Gösta blev trea 1970. Det var hans debutår bland proffsen. Och sen körde även Thomas, hans brorsa, körde ju
Thomas Lundqvist.
Va?
Vem menar du? Thomas,
Thomas Pettersson.
Pettersson, ja.
Mm. Eller Thomas Fåglund som han heter idag.
Ja.
Sen är jag lite osäker på om de övriga bröderna körde, Sture och Erik. Sen har ju Glenn Magnusson kört. Sen har Magnus Bäckstedt kört ett antal gånger. Marcus Ljungqvist, Martin Ritzel, Bernt Johansson har startat och brutit. Michel Lafis. Thomas Löfqvist nämnde du ju.
Yeah.
Men det visste jag ju. Han har ju kört i en av ledartröjorna. Det är ju inte så många svenskar som har gjort. Sen har ju Gustav Larsson kört touren också. Men jag tror, undrar om det, kan det vara 13?
Oj!
Var det rätt? Jag vill minnas att det var sådär otursnummer. Ja. 13 stycken svenskar.
Det var ju...
Vem är det som jag missar?
Du har ju inte missat någon, du tog ju alla 13.
Ja, okej.
Okay. Du namngav hela gänget faktiskt.
Mm.
Inte, kanske det var någon där, men 13 var i alla fall rätt. Ska jag dra hela? Magnus Bäckstedt, Thomas Fåglund.
Ja, Bäckstedt har ju kört flest gånger också.
Bernt Johansson, Göran Karlsson, Fredrik Kessiakoff.
Jo, Kessiakoff missar ju för fan.
Den,
och han körde, han har ju också kört i Bergatröjan en hel vecka.
Ja.
Eller missade honom. Jag sa ju 13 så jag fick med honom. Jo, men inte namnet.
Satte ju alla. Michel Lafis, Gustav Larsson, Marcus Ljungqvist, Thomas Löfqvist, Glenn Magnusson, Sven-Åke Nilsson, Gösta Pettersson, Martin Ritzell.
Mm.
Bra,
bara en har vunnit etapp. Dock, i alla fall om man ser till individuellt, det är ju Magnus Bäckstedt.
Ja, två svenskar har cyklat i Bergatröjan också sen.
Ja, Sven-Åke Nilsson har ju kört ett par dagar i Bergatröjan.
Ja.
Och sen var det ju som sagt Kessiakoff.
Kessiakoff, precis.
Och Kessiakoff signerade en Bergatröja, så fick jag den av honom. Och den auktionerade ut. Och det gick för 54 000 spänn.
Oj, oj, oj.
Och alla pengarna gick till kvinnojouren i Borlänge.
Ja.
Det var häftigt faktiskt.
Fint. Du, det här gick ju bra.
Ja, sådär. Du hade... Jag kan till, kändes ju
ja,
lite
men du satte dig inte slut. Du behövde men bara du, lite ledtråd.
103 upplag, jag förstår inte riktigt. De måste Girot liksom. Men Girot, vet du,
i
de körde
103.
1940 också. Girot. Okay. Och det tror jag inte Toren gjorde.
Kan vara så.
Faktiskt. Jag undrar mig inte det. Och sen kanske var det under andra... efter andra världskriget att de körde igång tidigare i Italien.
Ja, just
det. Därför det skit. Ja, skitsamma. Så är det.
Bra jobbat.
Men det var skapligt.
Ja, det tycker jag var bra jobbat.
Jag blir förbannad på det där med Jacques Anquetil. Han är ju en av mina favoriter att prata om lite grann också eftersom... Och jag ska avslöja en sak.
Gör det.
Ja, men jag är ju den första. Eller ja, inte allt. Jo, för det mesta faktiskt. När jag gör misstag, då erkänner jag gärna det. För jag tycker ingen människa är perfekt. Och alla gör ju sina misstag.
Så är det.
Men det var ju därför jag började, så att säga, i modern tid. För jag tänkte jag skulle komma på Jacques Anquetil på slutet under resans gång. Annars hade jag ju börjat i kronologisk ordning.
Exakt.
Så det är ett avslöjande där. Jag började med Indurain och så gick jag till Inaud Merckx.
Ja, exakt.
Liksom, jag vände på den kronologiska ordningen.
Ja, exakt. Så är det.
Men jag kom ändå inte på.
Ja, men till slut gjorde du det. Så
jo.
Att, ja, men,
lite pinsamt.
Helt klart godkänt. Det enda var tack, där tack. Med etappsegrarna och där var, eller antal upplagor. Och där var det ju ytterst nära.
Ja, jag drog nytta av Girot där. Men som
du jämförde
sagt, då har de kört någon gång till.
Snyggt, hörru. Bra, vi går vidare. Har vi något mer kring cykel som har hänt eller kommer hända?
Ja, alltså det, vi har ju ett samarbete med Vätternrundan.
Ja.
Det är väl värt att prata om.
Absolut.
Vätternrundan som är på. Vi har ju gjort det tidigare också.
Ja.
Och Vätternrundan som ju växer. Nu har man ju mountainbike-tävling också. Mountainbike-lopp. Det kommer då liksom utökas så småningom.
Hur många startande är det tillsammans? Eller många anmälda till alla loppen i Vätternrundan? Det är ju halvvätten, nej, Vättern, minivätten.
De har ju ett tak tror jag på 22-23 000 på Vätternrundan. Och den är ju fylld. Sen har de en 10 000 på halvvätten, 7,5 på tjejvätten. Så vi är uppe i 40. Sen har vi minivätten, de är 7-800. Så att säga någonstans mellan 40-41 000.
Ohoho, grymt! 40 000 anmälda. Har alla hoppet. Minivätten, tjejvätten, halvvätten. Och ja,
men det räddar ju ändå inte det där med Jack Anke till. Alltså. Nej, det är tyvärr.
Det
gnager, jag känner det.
Släpp det nu, Jacky.
Men sen har de ju så här elitlopp mitt under. Det är ju också häftigt. Men det är många funderar på. För det ska vi ha klart för oss. Bland alla dessa 40 000 cyklister så kommer ju förstås en hel del från mängd med träning på cykel eller annat.
Så är det ju.
Men det kom också en mängd cyklister för alla såna här framförallt konditions.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lopp, skidor, löpning, cykel. Så är det ju en väldigt hög andel som är förstagångsåkare.
Just det.
Och därför passade vi på att ringa till en gammal polare till mig. En bekant, en vän, en kompis. En kille som jag egentligen mest har kommenterat. För han har varit duktig cyklist. Både i mountainbike och på landsväg. Och han heter Fredrik Eriksson. Han bor utanför Falun. Från Uppsala från början. Och han kan ju allt om träning. Så han tränar mycket folk. Och man kan ju dra, vi nämnde ju också hans hemsida under intervjun som vi har gjort med honom. Och ja. Fredrik, väldigt glad, öppen arbetsmyra kan man säga. Och det kommer ni få höra om i intervjun. För han har lite andra projekt än att cykla själv. Och även om att träna människor.
Okej, då får man lite tips alltså med
man kommer få
sin
tips.
Träning. Kanske inför något av loppen i Vätternrundan.
Ja, va? Absolut. Och sen vill man liksom, det kan man ju dra nytta av, de tipsen.
Ja.
Men sen kanske, och det är inte bara han som liksom är tränare, så här personlig coach i cykel i Sverige. Utan det finns ju flera. Så man kanske kan få en liten spark i baken om att ta hjälp, för det kan man behöva.
Verkligen.
Och nu känns det som att Giro d'Italia är på väg in i kaféet. Jag vet inte om det hörs i bakgrunden, men det är en helikopter. Ja. Och det här, vet du Jesper, det här var signalen till cyklisterna på 70-80-talet om att nu börjar etappen på Girot.
Okej, helikopter.
Förr i tiden, då körde man ju liksom typ två par. Man låg bredvid varandra och snackade, höll sen 35-37 km i timmen. Och sen när helikoptern kom, då visste cyklisterna att nu börjar tv-sändningen, direktsändningen.
Nu är det dags.
Då börjar de att köra. Då hade det gått sen 10-12 mil.
Ja.
Och när de hörde det här ljudet, då visste de att det är på gång. Och det är det här ljudet man som åskådare på de olika platserna man står, det är det man lyssnar efter. Och När den börjar låta, då vet man att om en halvtimme, timme, då är de här.
Då är de här.
Så då pumpar det igång, så att säga.
Just det. Så det är ett härligt bekant ljud, ja, för dig då.
Precis.
Vad bra. Ska vi ta och lyssna på intervjun?
Ja, för fan.
Så vi kör igång med den helt enkelt.
Fredrik Eriksson.
Fredrik Eriksson.
Tack så mycket, Jesper.
Ja, kul att ses. Tack Roberto. Och tack alla ni som har lyssnat.
Ja, och lycka till med träningen.
Yes. Kör hårt. Cykla lugnt.
Och smakligt på måltid säger vi till herrarna som har satt sig här.
Det gör vi.
Ja, det är de som har skrapat med stolarna.
Exakt.
Så vi ska gå och äta av deras mat nu som straff.
Yes, de får bjuda på lunchen.
Ja, precis.
Tack ha så mycket. Ha det bra. Hej då.
Ja, då har jag hamnat i lite överraskande faktiskt i Grycksbo av alla ställen. Det är ju jättevackert här. Och faktiskt en av de tidigare som vi har intervjuat är härifrån, nämligen Daniel Tunell.
Han är en äkta grycking.
Ja, precis.
Jag är wannabe.
Ja, du är ju upplänning. Det är, och den jag säger du till, den jag duar hela tiden här, det är ju Fredrik Eriksson. Berätta, vad gör du idag?
Renoverar hus och byter blöjor.
Jo, grejen är... Vi skrattade lite grann, för när jag kom först så bad jag dig ta dig tid en halvtimme och vara med på den här intervjun. Och sen så skickade du ett sms och skrev Grycksbo, är du välkommen till. Ska du få en jättefin espresso. Och du har ju verkligen en riktig espressomaskin. Så det kändes ju väldigt bra. Men jag visste inte att den här espressomaskinen som är gigantisk ändå i sammanhanget är en väldigt liten del med tanke på den yta du bor. Du har ju köpt en hel mäss.
Ja,
en gammal
900
mäss.
Kvadratmeter.
Ja.
Det är lagom och, stort.
Ja, men, mindre än så ska du inte bo ungefär. Men du, hur kom du på den här idén? Liksom? För du har ju bott i Falun i många år.
Ja. Dels så ville vi flytta från där vi bodde då. Mm. Och sen så hade väl jag någon idé om att det var kul att ha ett kombinerat boende med någon form av som kan integreras med dels den verksamhet jag håller på med idag med träning för cyklister, men sen lite andra saker också då. Så att då följde på det här huset som vi lyckades få tag på.
För jag ringde när jag kom här åkandes till kåken, så tittade jag liksom lite efter parkering och så ställde jag mig på en plats, det var en så här, ett eluttag, och så tänkte jag, nu kommer jag bergs få skit för att jag står här. Så jag ringde dig och frågade, är det okej att stå här? Och det var tydligen ganska okej.
Ja,
för det är dina.
Det är våra parkeringar.
Alla 20 liksom, är helt galet. Jättekul i alla fall. Men Fredrik, du är ju tidigare cyklist. Du har tävlat i omgångar till och med. Du har dels varit en av Sveriges bästa mountainbike-åkare, till och med Sveriges bästa. Du har varit en av Sveriges bästa landsvägscyklister. Du har sen gått och blivit liksom entreprenör med ditt toppfysik.nu,
ja,
som hemsidan heter, där du hjälper folk med träning. Sen blev du förbundskapten. Men sen var du ju fortfarande lika bra som de du tog ut i VM och EM och sådär. Så att då började du tävla igen. Finns det en risk, ska vi inte kalla det, men en möjlighet att du kanske gör comeback igen så småningom?
Nej, det tror jag inte. På den typen av comeback åtminstone, där man säger tävla på elitnivå, vilket jag gjorde under 2 år igen efter 3 års uppehåll. Men så jag älskar ju idrott. Just nu är jag ju i en fas i livet där det kanske inte är så stort prio på idrott om det att idrotta då. Men jag tycker om att idrotta. På något sätt kommer jag säkert göra någon rolig grej. Sen kanske inte att cykla. Det kan vara något annat man tycker. Ja. Men det vore kul att göra om man fick tid över eller något liknande.
Hur kom du på idén om att börja och träna andra?
Det väcktes väl. Jag tror att det intresset för att vara tränare väcktes ordentligt till liv. Redan i tidigt karriär så var jag intresserad av det. Jag kommer ihåg att jag var på en föreläsning med Gunde när jag var 15 år. Liksom jag, stackars Gunde, jag var på honom som en igel efter föreläsningen och skulle ha träningstips.
Ja, precis. Alla vill ha autografer, du vill ha massa träning.
Exakt. Och jag kommer ihåg så här efterhand. Jag liksom, för att se minnesbilden av hur han såg ut. Alltså, han såg extremt besvärad ut för den här jäkla ungen som inte gav sig någon gång liksom. Så det har varit intresse ganska länge. Men det väcktes ordentligt, och tanken att liksom faktiskt jobba med träning var, vi bodde på Mallorca, jag och en annan cyklist, under 3 månader. Och då åkte jag alltid in till Svenska kyrkan, för de hade internetuppkoppling. Det här var ju på den tiden det inte var så vanligt att det var så jämnt. Och surfade runt på framförallt amerikanska tränare sidor och försökte suga i mig allt om träningstips och så vidare. Och då väcktes det att det här är något jag vill jobba med i framtiden.
Mm. Går det bra då?
Jo, men det tycker
du,
jag.
Du har ju varit ensam under de första åren. Men nu är det lite fler tränare i företaget.
Jag har ju sagt att jag varit själv i företaget. Det har ju, företaget har ju liksom levt vid sidan av dels min egen karriär på cykeln och även vid sidan av studier och vid sidan av jobbet som förbundskapten när det var så. Men sen ett par år tillbaka så har jag tagit in andra tränare då, för att känna liksom att vi ska kunna utveckla verksamheten och kunna hjälpa fler cyklister. Mm. För det blir fler och fler cyklister i landet och så att behovet finns.
Ja. Vilka är det då?
Just nu är vi 4 stycken. Det är jag, det är 2 tjejer som heter Emma Stenberg och Hanna Laxholm. Och sen en kille som numera bor i Holland faktiskt, som heter Simon Galle.
Har han flyttat dit?
Jajamän, hans sambo är ju från Holland.
Ja,
så att en av dem var tvungen att flytta och det blev han.
Och så åkte du till Grycksbo och köpte världens största hus. Ja, du ser. Men för Holland var väl en bas för dig också? Tävla för ett holländskt lag?
Ja, ett år. 2007 tävlade Holland. Mm.
Ja. Du, vad är din plan här framöver? Vad jag förstått så ska ni ut i landet och så att säga informera folk om hur de kanske kan bli lite snabbare på cykeln.
Ja, det kommer vi göra. Det är ju vår dagliga verksamhet att göra folk snabbare på cykeln. Ja. Men i det här fallet så ska vi åka ut nu när Skoda har de här Vätternträffarna ute på sina återförsäljare. Mm. De är ju en av sponsorerna till Vätternrundan. Så där ska vi vara med och berätta lite grann kort om träning då. Mm. Alla vi som leverantörer som är där kommer få en möjlighet att hjälpa de som är på plats i någon form av miniklinik eller vad man ska säga. Ja. Så det ska vi göra. Jag tror vi kommer vara på 9 platser. De själva deras, som man säger, Vättern träffar turné har väl några fler nedslag, men vi kommer ha möjlighet att vara på, jag tror det kommer bli ungefär 9.
Ja. Men det är klart att nu har ju du ditt företag och du vill tjäna pengar givetvis, för att annars har du inte råd att bo kvar jättekorkat. Men det jag tänker på, det är ju liksom lite träningstips, och du ska ju tisa oss lite grann om liksom vad Vätternrundan cyklisten ska tänka på. Mm. Och gärna lite i stort liksom, för Vätternrundan består ju av så mycket mer än själva Vätternrundan. Det är ju halvvätten, det är tjejvätten, det är till och med minivätten. Sen finns det ju då en elittävling mitt i veckan där också.
GP-loppet.
Ja, GP-loppet, ja.
Där det kanske de har väl mountainbike-vätten gjort comeback i år?
Jo, mountainbike-vätten kommer ju tillbaka, va, med, och det kommer att vara liksom lite olika svårighetsgrad på mountainbike-vätten. Men liksom nu, när du och jag sitter här, så är det ju slutet på april. Vad tycker du man ska tänka på i första hand som Vätternrundan cyklist?
Att komma ut på cykeln, det är väl liksom det viktigaste. Att även om man har tränat bra under vintern och kanske varit på en del spinningpass och den typen av saker, kanske nött trainer hemma eller något liknande, kanske till och med varit ute och kört vintercykel och tränat, så är ändå att komma ut på landsvägscykeln, om man nu ska cykla Vättern på landsvägscykel då, vilket de flesta kanske gör. Även om många av loppen går ju att genomföra på vilken cykel som helst. Ja. Så att komma ut på landsvägscykeln och cykla gärna i klung och bli van med andra cyklister och kanske även för sitt del att få den där lite längre passen. För ofta blir ju liksom träningen under vintern, oavsett om man åker liksom längdskidor eller springer eller spinner eller vad man nu än gör, så blir det ofta lite kortare pass. Så att få in de där längre passen på helgen, gärna tillsammans med andra.
När du säger längre, vad är det för något?
Ja, i cykelsammanhang så är ju ett längre pass, kan ju vara liksom från 2 timmar upp till, det kan ju vara, jag menar, på elitnivå, även bland motionärer så är det många som cyklar 5-6 timmar när de kör riktigt långa pass. Så att det kan man säga, däremellan mellan 2 och 6 timmar. Se till att få de där längre passen, för det är oftast det som har saknats i de flestas träning. För man hinner med de där korta liksom, men de där längre är svåra att få till under vintern framförallt, men nu när det blir vår då gäller det.
Och den här kontinuiteten då? Om man säger från nu liksom, det är klart man har ju en väldig fördel om man lyckas cykla 30 gånger innan Vätternrundan från och med nu, än om man kanske bara hinner på lördagen eller söndagen eller lördag-söndag.
Ja, där har man faktiskt sett, alltså kontinuitet är jätteviktigt, men det behöver inte betyda att man måste träna varje dag, eller nödvändigtvis träna liksom lika många pass varje vecka. Där har man faktiskt sett en studie på motionärer som har faktiskt visat att det är minst lika bra att köra 5 timmar en dag på helgen än att köra 5 entimmars pass, om man nu kör liksom lika hårt under de där entimmars passen som man gör på 5 timmars passet på helgen. Så att man behöver inte vara, självklart är det jättebra, det är liksom, kontinuitet är liksom en hörnsten inom träning. Så att jag skulle inte rekommendera att bara köra liksom ett 5 timmars pass i veckan.
Jo, men gör det, för det är så mycket lugnare. Jag åker ju oftast ut på vardagar, då blir vägarna bara mina, ingen i vägen.
Ja, det är några bilar möjligen.
Och sen så skiter jag och cyklar på lördagen. Det är då alla andra cyklar blir dötrångt.
Nej, så att jag menar, men
det är intressant.
Men det, absolut, det är ju det. Att man kan faktiskt koncentrera det. Man pratar ju på engelska om weekend warriors. Liksom. Det, folk hinner träna på helgen och smacka på utav helskotta med träning då, för de har inte hunnit i veckorna. Och man har alltid sett det som att liksom, men det är nog inte särskilt bra. Men det, när man tittar rent forskningsmässigt så har man sett att men det är ingen större skillnad mellan att göra så och liksom arbeta i veckorna och hämta på dagis.
För grejen är väl till syvende och sist, det är inte så jäkla krångligt. Alltså att komma upp till en viss nivå.
Nej.
Tror jag menar. Alltså att man tränar det man kan. Liksom. Och oavsett om det är 5 timmar på helgen eller 5 entimmars pass kanske passar bättre, så man ska inte krångla till det för mycket.
Nej, det viktiga är att det blir av. Alltså träning som blir av är bra träning överlag. Upp till en viss gräns naturligtvis. Men jag tror de allra flesta kanske inte ligger så nära den gränsen att de kommer överträna sig med mängden träning. Sen kanske man ska höja ett varningsfinger för att det här med överträning, som är ett populärt ord, är väl kanske inte nödvändigtvis något som framförallt drabbar elitaktiva som tränar mest, utan jag skulle nästan våga påstå att det är nästan vanligare bland motionärer som har så mycket annat i livet och sen dessutom ska klämma in träning.
Så det är, det är heltidsjobb, det kanske är hämt, alltså med familjen.
Det är hela livspusslet liksom. Och sen i det så ska man försöka klämma in träning. Och sen dessutom så är det lite träningshets. Man ser kompisar som är ute och tränar på Facebook och så försöker man köra mer om man egentligen kanske orkar.
Kanske är ut på Strava och titta lite för mycket.
Ja, det också.
Istället för att kolla på sina arbetshemsidor så att säga. Ja, men när man kommer lite närmare då, när det är, säg att det är en månad kvar till, blir det stora förändringar? Tycker du man ska göra någon förändring från 2 månader innan?
Ja, både ja och nej. Det beror lite grann på vilken typ av åkare man är. Är man verkligen nybörjare och har som mål att ta sig runt Vättern, då tror jag liksom det bästa man kan göra är att fortsätta på den inslagna vägen och liksom hålla kontinuiteten och liksom det enkla hela vägen in i kaklet så att säga, fram mot loppet. Har man ändå liksom lite cykelvana eller vana av att kört Vättern tidigare och kanske lite högre ambitionsnivå, kanske ska vi köra med någon av de här sub-9-gängen eller något liknande, Så kan man ju försöka vara lite mer avancerad, och då skulle jag säga att när det är en månad kvar, att då lägga in en period på 2 veckor där man faktiskt försöker få till riktigt mycket träning och belasta sig själv och utmana sig själv i träningen rejält under kanske 1 eller 2 veckors tid. Och sen när det är mellan 1 och 3 veckor kvar till loppet, eller 2 till 3 veckor kvar till loppet, då ska den här liksom lite tuffare perioden avslutas och sen ska man ta det lite lugnare i ett par veckor in mot loppet. Då.
Så att man är lite fräsch. Liksom.
Ja, men precis. Man brukar prata om att man gör en,
får dra nytta av den träning man har gjort.
Ja, man pratar om att man gör en överbelastningsperiod och sen så gör man en avlastningsperiod in mot loppet.
Är vi dåliga på att ta det lite lugnt? Liksom?
Både ja och nej. För att det är många som tränar, som hetsar på med träningen för nära in på loppet, eller hela vägen på in mot loppet så att säga. Samtidigt ska man komma ihåg att gör man en bra överbelastningsperiod, vilar bra därefter, så finns det faktiskt även poäng med att liksom den sista veckan, åtminstone de sista dagarna, faktiskt trappa upp träningen igen inför så här ett långt lopp. För att just så här väldigt långa prestationer, där kan det vara bra att liksom nöta på kroppen lite grann igen den sista veckan.
Så att man inte chockar den liksom, sådär.
Ja, för många av de sakerna som är jätteviktiga för just det här riktigt långa prestationer är verkligen färskvara, och då behöver man ha dem lite mer i färskt minnet den sista veckan, att man tränar igen då. Så att tittar man sista veckan så har man ju kommit att prata om tömningspass och väckningspass. Så att man gör ett riktigt tufft träningspass, gärna längre om man har möjlighet till det. Ungefär en 3, 4, kanske 5 dagar innan loppet. Och sen så tar man det lugnt igen. Man har kört riktigt tufft pass då. Sen tar man det lugnt ett par dagar, 2-3 dagar. Och sen så dagen innan så kör man på lite hårdare igen. Mm. Inte som man kör sig helt sönder samman. Men att man kör på lite igen dagen innan då. Ja.
På så det får bli på torsdagen då? Ja, på torsdagen. I Vätternrundafallet.
Ja, eller om man kör med här sub-9-gängen som startar på lördag morgon. Mm. Så blir det på fredagen då. Mm.
Ska du köra igen förresten?
Inte i år. Inte vad jag vet i alla fall.
Men du, är du med? Nej, men rekordet slogs va? Du var med i det?
Nej, jag har faktiskt aldrig haft
nej,
det.
Nej, du har inte
haft
det.
Jag har varit med i 2 rekordförsök. Båda gångerna så körde vi fortare än det tidigare rekordet, men båda gångerna så var det någon grupp som var snabbare än oss.
Ja,
och
samma.
Och tog ett nytt rekord.
Vilka svin! För då kom det i mål så här skitnöjda och så tog det en kvart liksom, kom nästa gäng och bara...
Tyvärr, lyckligtvis så var de i mål innan oss.
Ja, okay.
De stod redan i mål med och gjorde långa näsan åt oss.
Vad säger du om Vätternrundan då, som företeelse, liksom som lopp? För du har ju, menar du, varit både tävlingscyklist och kört lite andra lopp så att säga.
Ja, men det är jäkligt häftigt att Vätternrundan har blivit... tidigare så var det bara ett 100% ett motionslopp som var ganska liksom... Det var absolut ingenting som någon elitcyklist funderade på att köra. Och det var liksom, ja men det var motionslopp, punkt. Sen har ju liksom cykelsporten överlag i Sverige utvecklats väldigt mycket de senaste åren på motionssidan. Så att, och där har ju Vätternrundan fått vara liksom ett av flaggskeppen. Det vill säga på landsvägar har varit Vätternrundan, på mountainbike har varit cykelvasan. Där den nya gruppen av hårt tränande motionärer, alltså elitmotionärer, har ju vuxit sig stark. Så att, och den har ju varit en otroligt viktig del av den utvecklingen. Mm. Det är ju till och med så dessutom att många duktiga proffscyklister och elitcyklister kör ju Vätternrundan nu eftersom det ligger bra till som ett uppladdningslopp inför SM.
Ja.
Om man är hemma liksom och tävlar just den perioden.
Ja. Och många likasinnade på plats.
Verkligen.
Man kan visa upp sina sponsorer lite grann. Har det blivit lite för hetsigt med de här subgrupperna?
Både ja och nej. Ja, det har det. Sen är väl det kanske...
För det viktiga, jag känner ju så här liksom, att det viktiga är att man liksom respekterar varandra lite grann. Jag har ju kört halvvetten och fick lite skit. Och jag kan förstå att folk ser de som åker lite fort. För vi åkte lite fortare.
Mm.
Att vi blir ett litet hot kanske i det läget. Och det är ju viktigt att man tar åt sig av den kritiken. Och inte liksom gå i försvarsställning samtidigt som de andra så att säga. De som kanske tycker att det i vissa fall går lite fortare. Spökar det här? Eller? Nu öppnar jag ett balkondörr. Ja. Att man liksom respekterar att det finns de som vill köra lite fortare också.
Så absolut.
Det är verkligen viktigt att hitta en balans där.
Alltså, som svar på frågan, har det blivit för hetsigt? Ja, ibland. Men jag tror det å andra sidan kan vara ett pris vi får betala lite grann nu i ett övergångsskede när liksom det ska sätta sig, hur det ska fungera när cyklister med lite högre ambitionsnivåer och rena motionärer som kanske till och med åker med cykelkorg ska samlas på samma bana. Så där är vi kanske inte riktigt i målen med hur det här ska se ut.
Men det har väl varit ett lyft ändå att man har flyttat liksom subgrupperna till,
det tror jag.
Till lördag morgon.
Absolut. Mm. Ja, det tycker jag.
Mm. Något annat om träning då? Det gick ju väldigt fort. Det verkar ha ett väldigt lugnt jobb då.
Ja, det var inte svårare.
Vi har avlöst allting på 17 minuter, det är skitbra. Och då hade vi ändå lite skitsnack där innan,
ja.
I början.
Ja, men ska man gräva vidare i träningen så är ju, dels är ju Vätternrundan ofta en del av, för många är det en del av att göra en svensk klassiker.
Ja.
Så att nu har man ju precis gjort Vasaloppet, så nu är det liksom viktigt med att komma igång med cyklingen. Och mot slutet av den så kanske man även ska försöka få in lite simträning inför Vansbro.
Mm.
Och tittar man på just på den typiska Vätternrundan motionären så tränar ju den oftast inte bara cykling. Nu är det ju som jag sa i början, det är väl viktigt att försöka lägga så mycket som möjligt av sin träning på cykeln nu inför åtminstone de sista 1-2 månaderna inför Vättern. Men för de allra flesta så är ju att bara cykla inte ett alternativ, utan man vill springa, man vill kanske styrketräna och gå på gympingpass eller var det nu än må, eller spela badminton varje tisdag eller vad det nu än må vara liksom. Och allt det där är jättebra. Alltså all träning har någonting att erbjuda annan träning, annan prestation så att säga. Så det tycker jag man ska göra. Och det som är viktigast är liksom att ändå liksom komma ut kontinuerligt på cykeln minst en gång i veckan. Och blir det bara en gång i veckan, då tycker jag man ska satsa på ett längre pass. Ska man köra flera gånger i veckan, så då skulle jag framförallt satsa på ändå liksom någon form av högintensiv cykelträning. Mm.
Och då, vad ligger man i nivå då, tänker du?
Ja, men det är egentligen all typ av intervallträning där man blir trött på mindre än en timme.
Hur trött kan man vara?
Ja, men tränar man inte så många gånger i veckan så kan man faktiskt köra ganska hårt de passen man kör. Mm. Så länge man ändå känner att man liksom hålls på rättsliga gränsen och liksom med totala livspusslet. Ja. Så jag menar, tränar man bara 3 gånger i veckan och hinner med ett längre cykelpass och ett högintensivt tufft kanske 1-timmes pass, oavsett om man kör själv eller tillsammans med andra, om man kör inne på en trainer för att det är liksom enda chansen man får, eller om man är ute och cyklar. Så att man kan oftast köra på hårt. Mm. Och sen så om man kör något annat, oavsett vad det är, så man kan oftast trycka på där också. Om man är van att löpa med löpning, ja, men kör, spring fortare och kör tuffa intervaller där också. Eller kör styrketräning. Det har man ju sett, kommit mycket forskning de senaste åren på att just styrketräning är bra för cyklister. Och det intressanta där är att det faktiskt är framförallt tung styrketräning som har visat sig bra. Nu måste man ju vara lite van med styrketräningen, man lastar på och kör maxstyrka, men är man van med styrketräning så ska man inte vara rädd att köra ren maxstyrketräning, alltså färre än 5 repetitioner med riktigt tung vikt för typiska cykelrörelser, benpress eller knäböj eller bencurl eller den typen av grejer. Och det kan man hålla i egentligen hela vägen fram mot loppet nästan. Ja.
Men du, om vi tar mig som exempel. Jag är en sån där föredetting.
Du också?
Ja, precis. Lite mer föredetting än det, kan jag säga. Som älskar att komma ut. Jag gillar ju liksom att se mig runt och sådär. Men jag kör på ganska skapligt, tycker jag. Jag kör nästan aldrig intervaller. Utan jag kör liksom, jag håller ett tempo som är på landsvägscykel mellan 30 och 32,5 i snitt ungefär. Kör för det mesta mellan 1,5 och 2 timmar. Om man är den typen av cyklist som kör så varje dag eller har gjort, vad har du för snabbt råd där?
Det som man kallar för att polarisera träning, det vill säga att, för det där blir ju väldigt, om man säger, fokuserat kring liksom mitten av intensitetsregistret när man kör så. Och det är det vanligaste sättet att träna. Så att det råd jag tycker är liksom viktigast är just att säga liksom, få in de där riktigt långa passen och få in de där riktigt hårda intervallerna också. Mm. Det behöver inte nödvändigtvis vara intervallträning. Det kan ju vara så att om man har dåligt med tid, att man liksom åker ut, värmer upp i 10 minuter, kör som en blådåra i 10 minuter och sen så rullar av i 10 minuter och åker hem. Mm. Men just att det här, där man kommer och kör, där man måste verkligen flåsa och ta i. Ja. Man ska inte orka mycket mer än kanske 10 minuter i stöten. Mm. Hård träning. Så intensiv, ska jag säga, träning. Att få in det, för det gör väldigt mycket för prestationsförmågan. Mm.
Men ibland så åker jag ut och så får jag för mig att idag ska jag göra så här. Och då brukar jag liksom, jag vet inte varför, men jag lägger i lite tyngre växlar varje gång jag kommer till en backe och kör riktigt tungt upp. Vad är det bra för?
Det är bra för, många kallar det där för liksom, det beror på hur långt man kör, men många kör ju den där typen av liksom träning med liksom låg kadens i liksom flera minuter, och så kallar man det för grenspecifik styrketräning. Ja. Eller styrketräning på cykeln. Mm. Och det har ju väldigt lite med styrketräning att göra, för det är alldeles för låga belastningar. Ja. Därmed är det inte säkert dålig träning. Men då tar
liksom typ varje backe.
Ja, just
alltså
det.
Minsta lilla höjdskillnad.
Så bara lägger du tyngden och bara matar på. Ja, men dels är det, kör man då liksom riktigt hårt, så hårt som man bara skulle orka en minut i taget, då är det ändå faktiskt styrketräning specifikt på cykeln. Mm. För längre än ungefär en minut kan inte en styrkeintervall på cykeln vara. Nej. Så det är jättebra träning för styrka. Sen kör man lite lugnare, så man hade egentligen orkat i flera minuter, för även fast backen tar slut så att säga, så blir det ju ändå, när man sänker rörelsehastigheten på trampningen, så får man möjlighet att liksom, i lugn, för kroppen får i lugn och ro att koordinera tramprörelsen och liksom aktivera alla delar som kan vara med i tramprörelsen. Man blir bättre på att liksom utnyttja hela tramptaget. Mm. Och sen aktiveras musklerna lite annorlunda när man sänker rörelsehastigheten och ökar krafterna, så att muskelfibrerna som aktiveras, det kommer vara lite annorlunda fibrer, och det är bra, för då tränar man andra delar av muskeln som man kanske inte normalt sett tränar i samma utsträckning. Så att, jättebra sätt att göra. Naturliga intervaller överlag är väl kanske återigen det vanligaste att man gör, att man kör på hårt i backar, och problemet är just att det är oftast man kör de här intervallerna i backar. problem, men ganska mycket av cykling när man ska prestera sen pågår ju på platten. Så det, nu har ju inte alla gett alla tillgångar till backa jämnt och ständigt, men och många kör ju naturligtvis mycket intervaller och fort och hårdare träning även på platten, men där märker jag att det är många som missar det och just oftast på grund av att men jag får inte upp pulsen lika mycket om jag kör hårt på platten mot när jag kör i backa till exempel. Viktigt att komma ihåg att pulsen är inte intensiteten.
Nej.
Det är bara en respons på intensiteten. Mm. Så att det gäller, ska man prestera på en platt bana? Vättern är rätt platt. Även om det är 1500 höjdmeter totalt sett runt Vättern, så är det ju ett platt lopp. Och man behöver köra hårt och öva på liksom, att köra på platt terräng också.
Mm. Men om du ger mig ett tips då, från det du har hört. Liksom, att jag ibland kör så och ibland, eller för det mesta bara, håller liksom ett jämnt och skapligt högt tempo då, för att vara plus 50. Vad skulle du ge mig för råd?
Ja, dels så skulle jag säga att gör det du gör med de här backarna oftare. Lägg där även till att du kanske kör själv egna skyltspurter. Ja, vi som är cyklister vet bara en skyltspurt. Ja. Man spurtar på en ortsskylt och liknande. Ja. Så du får en rejäl sprinter lite då och då. Och sen köra även några andra typer av intervaller. Topp. Det fullt på minnet.
Då kan du, varsågod.
Ja, och sen att köra någon andra typer av intervaller. Det är,
4 minuter, 5 minuter.
Ja, men alltså det spelar inte så större. Nej, alltså jag säger att allting som är längre än 1 eller 2 minuter och där du blir liksom svintrött efter att ha kört så många intervaller att du har fått ihop sig en 10, 20, 30, 40 minuter intervalltid.
Ja.
Ja, men då är det fine liksom. Ja. Och visserligen det som jag skulle vilja tillägga där och det som många framförallt uthållighetsidrottare gör fel är att man vilar för dåligt mellan intervaller.
Ja.
Det vill säga att när det är intervall då kör man verkligen rejält, men däremellan ska man vila rejält också. Mm. Det är så himla vanligt att man, ja, men jag kör på lite, jag vill hålla uppe pulsen, jag vill hålla ångan uppe. Ja. Nej! Alltså helst liksom sitta bredvid cykeln i gräset och sen så på igen. Men jag, rulla lite lugnt möjligen bara.
När jag var cyklist i spårvägen, det här var ju 80-tal, vet du.
Så oj, cyklar man då?
Ja, man cyklar då faktiskt. Det fanns cyklar på den tiden. Men då var det en kille som kom från Sovjet som flyttade till Sverige och som var gammal barnåkare.
Mm.
Och vi körde en hel del träning där med honom och han liksom bara skrattade åt oss när vi körde, för jag ville ju bli bra på att spurta liksom. Så jag tränade mycket spurtträning. Och det vi gjorde, det var ju typ spurta allt vi kunde på en testcykel i 10-15 sekunder. Vila 1.45-1.50. På det igen.
Mm.
Och han bara liksom, vad gör ni för någonting? Liksom, ja men spurtträning. Ja men det där är ju värdelöst. Ni måste ju vila.
Rejält.
Ja men vi vilar ju 1.50. Han bara, minst 10 minuter efter varje spurt.
Ja.
Tyckte han då. Men vi vill ju liksom inte bli kalla. Vi vill ju
Nej, men det är ju ofta det som man det känner rädsla för, så att säga. Ja.
Och han var ju ändå en duktig sprinter.
Ja.
Jag menar, han var ju en gammal banåkare. Och ändå tyckte man liksom att nej, det där har vi nog koll på här.
Ja. Och det är ju som sagt uthållighetsidrotter, och då drar jag liksom alla uthållighetsidrotter över en kam faktiskt, är dåliga på det. Medan idrotter som till exempel friidrott. Jag menar, uthållighetsidrottare skrattar ju alltid när friidrottarna ligger och stretchar i höjdhoppsmatta. Men det finns en poäng med det. Ska man liksom bli snabb så lär man vila rejält mellan intervallerna.
Mm.
Så nu är ju sprintträning, det är ju ganska få som behöver liksom, ska bli liksom rena sprinters. Så att som uthållighetsidrottare behöver man sällan vila faktiskt mer än 10 minuter mellan intervall. Men många intervaller liksom, men gärna 5 minuter mellan. Mm. Så att man verkligen orkar ta i. Och framförallt äldre cyklister eller idrottare som har man faktiskt oftast lite sämre återhämtning. Så hellre att man liksom vilar lite för längre än lite för kort mellan intervallerna.
Mm.
Så kör man en 3-minuters intervall, men då kan man vila 7 minuter mellan. Liksom. Mm. Det är inga problem. Man behöver inte vila 2 minuter.
Nej. Men du, toppfysik.nu.
Ja.
Vad hjälper ni till med? Alltså, hur kan det se ut?
Jag kan säga att vi har väl egentligen 3 nivåer på det vi gör. Då. Vi har liksom färdiga träningsprogram för de större loppen som Vätternrundan och Cykelvasan. Det kan man köpa liksom på hemsidan och så får man ett mejl med det på en gång. Liksom. Det kommer direkt med automatik. Man laddar ner det. Liksom. Sen nästa nivå upp så gör vi liksom skräddarsydda träningsprogram för 1, 2 eller 3 månader framåt som man sen följer. Vi har först en konsultation tillsammans. Då. Och sen ytterligare nivå upp, då är det liksom coaching på, då hörs man så mycket som behövs och träningen förändras och modifieras och fixas med kontinuerligt helt enkelt.
Vad tycker du att du är bra på? när det gäller den biten. Nu vill inte jag höra liksom, att du är skitbra på stambyte.
Jag som precis skulle dra upp det här. Jag är riktigt grym på med skruvdragar nu efter en vinter som snickare. Nej, men det, jag tycker det som vi tränar överlag är bra på är att se, ha liksom helikopterperspektivet och se liksom att och nästan alltid när det gäller uthållighetsrottare så handlar det om att bromsa folk. För att ivern och vilja träna är oftast för stor. Att hitta balansen mellan belastning från träning och återhämtning. Mm. Det är det som jag tycker jag är bäst på och som vi tränare överlag behöver jobba mest med när det gäller uthållighetsrottare.
Mm. Härligt. Tycker du det har varit kul att vara med i den här podden?
Verkligen. Kul att ha det här i Grycksbo.
Ja, precis. Det är inte varje dag faktiskt.
Nej.
Men så man oftast har man ju passerat Grycksbo, men jag stannar till här någon gång har jag gjort faktiskt. Det är ju otroligt vackert. Dalarna överhuvudtaget är ju fantastiskt att cykla i. Om man nu ska
du och Skuggan brukar vara ute.
Ja, jag och Skuggan var ute idag också. Du måste ju åkt Solbackavägen. Den nedanför riksvägen där mellan Borlänge och det är ju otroligt vackert. Alltså. Ja. Där har jag lagt en bild idag på Instagram. Jag är ju gästinstagrammare och har varit här i 3 dagar i för Vätternrundans Instagramkonto. Så är man ju tvungen att lägga ut lite bilder. Så det är ju kul. Och det är fint i Dalarna att cykla. Så det kan vi tipsa om både du och jag, eller hur?
Ja, absolut. Jag skulle säga framförallt mountainbike. Ja. Alltså det är väldigt, väldigt fint att cykla landsväg också. Mm. Men jag som har varit runt världen och cykla mountainbike på många ställen kan säga att Dalarna är ett av världens bästa platser att cykla mountainbike på.
Och då kontrar jag faktiskt med landsvägscykling på något sätt. För vi har ju otroligt stort vägnät. Där det är väldigt lugnt med övrig trafik. Runt om i stora delar här i Falun, Borlänge, Grycksbo, Bjurs, Leksand. Så att det finns mycket härliga cykelvägar. Det var kul att du tog dig tid. Vi har ju träffats förut ganska många gånger. Du har ju till och med kommenterat.
Ja, var det? VM 2011?
Ja, var det det vi kommenterade
Tempot.
Ihop?
Ja, Köpenhamn.
Ja, för du har ju en 20:e plats från Tempo VM.
Ja, just det. Från 2008, ja.
Ja. Varese.
Varese, det var fint.
Det var jäkligt fint. Alltså, ni åkte runt sjön då på tempot där. Det hann inte du säga. Men...
Nej, jag var fullt upptagen med att ta i så mycket jag orkade.
Ja, gjorde ett fantastiskt fint tempolopp där. Bra, hoppas att våra lyssnare har fått lite tips på vägen och behöver ni lite ännu mer förfina er träning så ta gärna hjälp av folk som Fredrik. Om inte toppfysik.nu så...
Finns det
andra konkurrenter, men de är mycket sämre, eller hur?
Ja, naturligtvis. Nej, men det finns ju, och det behovet är stort.
Ja, såklart. Tack så mycket. Vi skakar hand, och tack för kaffet. Det var ju fantastiskt gott.
Va? Ja, varsågod. Var kul att du kom förbi.
Var det decaf?
Det var ju faktiskt det. Ja. Kan man inte tro.
Jag hade en liten slurk.
Mycket robusta bönor, vet du. Det är bra med en hästspark.
Nu ska jag väl kunna hålla med vaken hela vägen till Borlänge.
Ja, bara på smaken.
Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.